Ja, här har vi alltså ett armband i svart skinn. Och så är det en knapp på det här som man kan knäppa det med. Den är gjord av ben, eller är det renhorn? Och på själva liksom svarta skinnet här på armbandet så är det broderat med tändtråd.
Men du Tommy, vad är det första du tänker på när du ser det?
Den känns ju liksom lite traditionell eller ursprunglig kanske. Kan det vara något sånt?
Jag tänker sameslöjd när jag ser det här.
Det här är Loppmarknadsarkeologerna i P1. Jag heter Tommy Jönsson.
Och jag heter Maja Åström.
Och idag har vi alltså kommit fram till det här tennarmbandet.
Och det är ett armband som åtminstone jag minns från min barndoms tidiga 80-tal. Och då prydde det mammornas armar. Och då kanske framförallt de medvetna mammornas armar. De som funderade kring kretslopp, slöjd med historia och kanske växtfärgade sina garner, funderade på barns kompetens och vikten av bra förskolepedagogik.
Jag tror att jag minns det här från vissa mäns armar också.
Ja, där satt de säkert också. Och när jag hittade det här tennarmbandet på en bakluckloppis så började jag fundera. Vad är historien bakom det? Och eftersom jag i alla fall tänkte att det var sameslöjd så började jag gräva där.
Ja, det var Doris. Jag känner många från Södern som hade skaffat sig armband och trodde det var sameslöjd.
Maj Doris Rimpi, renägare, skådespelerska, modeskapare och samisk konstnär.
Och Maj Doris, hon kan sin tennslöjd.
Ja, det blev ju en överväldigande intresse av övriga, av, om jag då får säga, av icke-samer. Det blev både en kommersvara och även en konkurrens för samiska heltidsslöjdare. Jag var heltidsslöjdare då. Och det kändes ju. För att då får man aldrig glömma att vad konsekvensen av detta blev. Det var ju då upprörande för vår integritet och hantverkskultur. För att vi har mönsterkompensationet. Det var mycket viktigt. Och jag hör till lulesamiska delen och då såklart var ju mitt sätt att utveckla lite från det här lulesamiska mönstren. Och sydsamerna hade sina mönster som inte jag trampade in i.
Så för en lulesamisk konstnär som Maj Doris Rimpi så var och är det alltså otänkbart att låna eller ta till exempel de sydsamiska mönstren. Så att det dök upp folk från den svenska slöjtraditionen och lånade hejvilt, det var svårt att acceptera.
Men nu vill jag backa bandet lite. Hur länge har samer jobbat med tennet som smyckning?
Tennslöjden har kommit in väldigt tidigt. Vi har gravfynd från 1100-talet där man har hittat tennbroderade föremål. Jag heter Marianne Notti. Jag är verkställande direktör för Sameslöjdstiftelsen Sami Doji. Så tenntrådstillverkningen är genuin samisk teknik. Det är endast vi som hanterar tenn på det sättet. Först har man smält in det i stavar. Och sen har man dragit det genom en renhornskiva med ett hål som är mindre och mindre. Man måste ha jämnt humör, man måste ha jämnt värme. Och så måste man ha jämnt kraft när man drar, som inte drar sönder tråden.
Och Marianne berättar att tenntrådslöjden främst prytt renseldon och kläder.
Men vad hände då där på 70-talet? Att så många ville ha tennarmband?
Jo, det var en tid då intresset för hemslöjd var stort. Dessutom hade studieförbunden bra med pengar på den här tiden.
Bildningsförbunden hade väldigt god ekonomi och intresse för det samiska hantverket var väldigt stort på den här tiden. Plus att som hantverkare i en kulturellt kreativ näring så är det nog så svårt att få ekonomi. Så att få ett till extra ben i ett företagande är ju fantastiskt bra som kurshållare, kursgivare. Problemet är väl att det är svårt att veta när en intresserad och som vi provar på tar det steg lägre till kommersiell verksamhet.
Hur lyssnade studieförbunden då och bildningsförbunden på era protester?
Det var lika svårt då som idag att diskutera om immateriellt kulturarv och i urfolksperspektiv. När man vill så gärna prova på hantverket och inspireras. Och det är ju en sak att prova på att inspireras av samiskt hantverk. Men en helt annan sak att sen då ta det till kommersiell verksamhet när det är ett urfolkshantverk. Och som urfolk så har vi rätt att själva bestämma över vårt eget hantverk.
Ja, det där är inte något som Marianne Nutti hittar på. Det står tydligt i FNs urfolksdeklaration, artikel 31, som antogs 2007.
Men urfolksdeklarationen är inte juridiskt bindande.
Nej, men det är ett viktigt dokument för att skydda urfolkens rättigheter. Och en annan sak som Marianne menade var en bidragande orsak till varför den svenska slöjdtraditionen med lätthet lånade och lånar från höger och vänster är att vi liksom sett slöjd och mönster och kultur som allas, fritt för alla att lära sig och utöva och sälja.
Men går det inte att mönsterskydda då?
Det är väldigt svårt att mönsterskydda till kulturarv. Vem är det som är ägare till kulturarv? Och vi har inte den institutionen, den möjligheten idag. Det blir bättre och bättre med internationella lagar och konventioner, men det går väldigt långsamt i urfolksperspektiv.
Och när man letar på nätet så finns det fullt av tennanband till försäljning och väldigt lite samiskt hantverk. Trots att det ofta saluförs med bilder på samer med samiska färger och berättelser om urfolket. Och om det inte är samer på bilderna eller i berättelserna så säger man inte heller att det inte är samiskt hantverk.
Vet du vad jag tycker att det här låter som, Maja?
Nej.
Kulturell appropriering. Det är en ganska ny term i Sverige. Men den syftar på när en person som tillhör en kultur av hög status anammar någonting från en kultur som har något slags lägre status. Det finns olika stränga tolkningar, men en lite mildare är att det blir problematiskt. Om man som person eller företag försöker göra pengar på eller stärka sitt varumärke genom att använda attribut som förknippas med en underordnad kultur. Eller kanske en minoritetshistoria.
Ja, jag pratade med Annika Holmdahl som 2017 skrev sin kandidatuppsats i ledarskap i slöjd och kulturhantverk om slöjdarens förhållande till inspiration, identitet och kulturell appropriering. Och hon kom fram till att dagens produktion av tennarmband kan ses som kulturell appropriering.
Men är inte egentligen den svenska slöjdtraditionen också rätt sympatisk? Att allt är allas, fritt att låna och låta sig inspireras av.
Annika Holmdahl intervjuade ett flertal hantverkare och hon berättade att hon inte mötte någon illvilja, snarare en yrvaken oförståelse. Jag kontaktade också föreningen Hemslöjd, vars kommunikatör Anna Olin Orvin sa att man som organisation är medveten om svårigheterna och möjligheterna i frågor som rör kulturarv och i det här fallet att låna mönster och inspireras. Att det för dem är en ständig aktuell och viktig fråga, bland annat för att de vill nå alla.
Kanske är det så att vi inte har gjort upp med vår historia ordentligt. Tennslöjdskonstnären Maj-Doris Rimpi igen.
För mig, det blir ju så här då. Jag bannar mig. Men jag måste fortsätta som hör till min kultur, min levnadssätt. Hur än det kommer utifrån. Och det är en slags förtryck. Det är inte rent ut så att man ser förtrycket, men man var så van. Vi vet ju historien om samernas historia, det har varit förtryck. Men då ser man också i de här mindre sakerna, det är inte bagateller, men då såg man ju redan där. Jo, man tar bara. Man tog och utan ingen hänsyn till oss som folk.
Vi pratade ju förut om mönsterskydd och det svåra i det. Men samerna har faktiskt gjort något så att vi ska kunna veta vad som är sami doji. Alltså vad som är samiskt hantverk och konsthantverk.
1982 togs det så kallade doji-märket fram som en konsumentupplysning och vägledning. Bland annat då för att möta det sami-inspirerade hantverket. Ett annat sätt att få reda på om det du köper är äkta samiskt hantverk eller inte kan ju vara att bara ställa frågan.
Okej. Okay. Nu ska jag ställa en fråga till dig, Maja Åström.
Okej, Tommy Jansson.
Det här sommarbandet som jag håller i min hand här, som du alltså köpte på en baklucka i loppis, är det äkta vara? Eller är det någon slags inspirerad av kopia?
Ja, det där är ju det trixiga med andrahandshandeln. Det är väldigt svårt att få ett svar.
Nästa vecka tar vi oss an någonting helt annat.
Det gör vi. Jag heter Maja Åström.
Och jag heter Tommy Jönsson.
Loppmarknadsarkeologen är P1, görs av produktionsbolaget Rundfunk Media för Sveriges Radio.